I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Drömcaset för dig, det är en pitbull med diarré uppe på tak.
Hur var det här då?
Tjena, tjena och välkomna till podden Hur var det här då? Viktor, du har gjort något väldigt fint här i veckan.
Ja, det stämmer. Jag sjunger ju poliskören, så poliskören i Stockholm, damkören och herrkören och musikkåren har sjungit och uppträtt på minnesstunden för Mats Löfving som arrangerades. Och det var hedersamt och känslosamt och ja, det blev en fin stund. Närmast anhöriga var där och väldigt mycket poliser. Så det kändes som en fin sak att få vara med och bidra till i veckan.
Väldigt fint, kan jag tänka mig. Jag har varit på två polisbegravningar och även om det såklart är mest, ja, det är ju såklart helt fruktansvärt och hemskt, så har det varit väldigt fint. Man ser uppslutningen och man känner den här kamratskapen och den fina kårandan, måste jag säga.
Det är viktigt att göra de där stunderna minnesvärda trots allt, även fast det är förknippat med sorg och elände, framförallt för den närmaste kretsen. Men som du säger, Martin, att det är kollegor och för många är det nära arbetsvänner och sånt där. Det ska man inte glömma bort.
Hur var själva dagen?
Ja, men det var, dels var det, det, och det har inte undgått någon som har följt med, det var ju ganska stort säkerhetsarrangemang, för det var ju höga polischefer där från hela landet, och övriga i min arbetsgrupp fick ju sköta den yttre bevakningen. Men jag kunde vara med och sjunga där inne. Så att det var mycket fokus och det var stor uppslutning också från sångare och musiker. Och det var viktigt. Man insåg att många liksom ville vara med och göra det här till en bra stund. Och att alla var väldigt fokuserade. Och det blev bra, får jag ändå säga, fast jag deltog själv. Men jag har fått även återkoppling från de anhöriga till Mats Löfving som har skrivit och sagt att det var väldigt fint. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Det kändes som ett väldigt fint kvitto på att man har kunnat prestera någonting minnesvärt då.
Ja, väldigt bra. Jag verkligen rekommenderar alla när man har möjlighet när polisens sångkör och musikkår spelar på olika platser. Ofta är det väl vid, du kan du bättre Victor, men bland annat var det här på vid innan jul i Göteborg, så spelade de varje år. Det är otroligt bra. Det var första gången jag var där och det var helt fantastiskt.
Kan jag passa på att slå ett slag, för jag vet att Göteborg och Skåne och Stockholm har körer inom polisverket. Och jag vågar säga att alla tar emot nya sångare. Så är man intresserad och vill sjunga, så ska man ta kontakt. Vi har ju även, bortsett från begravning och sånt, så har vi även åtaganden här nu under EU-ordförandeskapet. Vi ska sjunga på Vasamuseet här om några veckor för EU-potentater. Och lite sånt där, så att det, man får vara med och göra mycket roligt.
Krävs det att man har sångröst för det här, eller är det hellre än bra, så att säga?
I ditt fall, Peppe, så föreslår jag att du fortsätter gnola framför badrumsspegeln när du borta tänderna.
Aj, aj, aj.
Ja, det är taget.
Viktor, sjunger du själva kören? Vad du för roll i kören?
Jag är andre tenor. Och för att svara seriöst, ja, det är. Och för att svara seriöst på Peppes fråga, så för det är många som undrar, så ja, man får inte vara tondöv såklart och så vidare, men och många kan ju tänka, och det finns, jag vet många som säger nej, jag kan inte sjunga. Men man kan ju gå dit och prova, och sen så tittar dirigenten att hur ligger den här personen i röstläge. Kan den liksom följa lite enkla instruktioner, vilket många kan. Det är just om man är tondöv som man inte kan det, men det är, alla är, många är ju inte det. Och sen så får man testa. Och det är väldigt få gånger som någon som har kommit och hört av sig och varit intresserad har skickats hem med orden tack, men ta lite sånglektioner först. Det har hänt en gång under mina snart 20 år i kören. Men som sagt, det är inte ofta.
Nej. Härligt. Så egentligen vi rekommenderar alla som är sugna i Göteborg och Skåne här nu bland annat då, och i Stockholm då, att söka till kören då, helt enkelt poliskören.
Yes.
Bra. Då går vi vidare lite grann. Nu har vi en lyssnarfråga då från Malte. Malte funderar att söka till polishögskolan, men han har ett stort problem. Han är höjdrädd, så det skriker om det. Kan han söka, eller hur ser det ut?
Malte kan absolut söka till polisutbildningen. Däremot så kanske kan det vara vissa alltså det är inte ett krav på att man ska kunna tåla höga höjder för att bli polis. Däremot så finns det ju tjänster inom polisen som det ingår en hel del fobitester i, och det här är ju någonting som får klassas som en fobi, där man kan där det kan vara så att man inte kan få jobba med det han söker till om inte han klarar att utföra det den arbetsuppgiften som krävs. Men det är inget krav på att man inte får vara höjdrädd för att söka och bli polis. Vill ni fylla på något med egna fobier? Peppe, du har ett gäng.
Social fobi har han inte minst.
Nej, men jag har ju ett gäng. Jag är ju precis som Malte rätt höjdrädd, och det har ju hänt mer än en gång att man eller att jag fastnar på höjder, bland annat i Borås. Så sprang jag upp på tak som var med facit i hand lite för högt för min del. Jag skulle ner där på en sån här extremt osäker stege som man liksom klättrar utanpå själva byggnaden. Fy fan, jag skakade så det var riktigt otäckt. Så höjder, det är inte min grej alls. Det funkar ju alltid upp, men ner blir ju lite tuffare. Mm. Sen så åtminstone när jag började polisutbildningen och ser det mer också yrket, så hundar var inte mitt favoritdjur. Nu börjar det väl bli bättre, men jag har fortfarande viss skräck för framförallt kamphundar, och inte sällan då som framförs av sina mer eller mindre vad ska jag säga, inte så pålitliga ägare, och det är inte så jävla skoj alla gånger. Sen så är ju lukter min stora grej. Jag har jättesvårt för lukter, och ja, med tanke på vilka vi har att göra med och hur de luktar, inte sällan då framförallt kanske då på helger och så vidare, så har jag väl suttit och klökt både en och annan gång till kollegornas stora förtjusning. De ligger ju ibland och garvar harmynt åt mig, men det får man väl leva med.
Så man kan säga
det funkar
ändå. Drömcaset för dig, det är en pitbull med diarré uppe på tak liksom.
då hade jag inte ställt mig först i kön till att springa upp, det kan jag säga. Nej.
När jag gjorde lumpen, då gjorde jag lumpen som jag gjorde civilplikt och inte värnplikt. Och då fick jag så här deltidsbrandmansutbildning. På den tiden hette det räddningsmannen och sådär. Och första veckan så började man Man började första två utbildningsdagarna med att göra just alla möjliga fobitester. Ett av de första testerna man gjorde var att hissas upp och ner i en gatubrunn och massa så här goa grejer. Det visade sig faktiskt, vi var ju ganska unga då av naturliga skäl när man gör lumpen, det visade sig att det var ganska många som faktiskt föll bort på fobier som de inte visste att de hade. Att de, alltså man satte sig i en situation som man sen inte klarade av. De allra flesta föll på klaustrofobi, alltså trånga utrymmen. Så det är rätt intressant ibland att testa. Jag visste själv inte om jag hade några eller om jag skulle, nu gick det bra för mig så, men det var 30% av klassen som försvann där på 2 dagar för att de inte klarade det. Jag vet inte riktigt hur representativt det är för resten av befolkningen, men det är nog inte många som vet om att de har alla fobier som finns.
Ja, men det är ju samma yrket. Alltså gång efter annan så utsätts vi för saker som vi aldrig någonsin har varit med om, och det är ju helt omöjligt för en att veta hur man reagerar i olika situationer. Mm. Jag har ju mängder av saker som jag inte trodde skulle vara jobbigt liksom, och som man inser allt eftersom att ja, nej, men det här var inte så skoj. Mm. Och det är ju situationer och händelser som är, men för en vanlig svensson, helt omöjliga att hamna i. Så man har liksom inte haft en ärlig chans att faktiskt inse att man har svårt för vissa saker. Mm. Men det är ju ingenting som ska avskräcka från att söka. Det är det absolut inte, utan man får ju lära sig att leva och försöka jobba bort eller jobba med sina svagheter som det ändå blir i de här delarna.
Och polisyrket är så himla brett också. Att det är ju, skulle visa sig att man antingen man kanske utvecklar en fobi eller är någon som blir ännu jobbigare, så är det ju så många yrken i yrket där. Det är ju som ni var inne på tidigare. Fobier kanske inte passar så bra i insatsstyrka när man är svårt för trånga utrymmen eller svårt för höjder eller allt vad det kan vara. Men i de flesta andra tjänster så är det ju inget jätteproblem oftast. Jag tror nästan det största problemet har varit om man inte klarar av att åka bil, bli extremt åksjuk eller inte klarar av fart. Och så här, då blir det ju svårt att vara på det som de flesta börjar med på ingripande sidan. Annars så funkar det mesta, tror jag. Mm.
Där fick jag min första sån där aha-upplevelse. Det var min första biljakt som jag satt på passagerarplats. Jag blev ju extremt åksjuk. Det är första och sista gången jag blev åksjuk. Men då tänkte jag så här, men vad fan, det här var ju typ det roligaste jag hade varit med om. Och sen så blev jag så riktigt dåligt. Bara, aha, det var det här polisyrket. Det blev inte mer eller bättre än så för mig. Som tur var, det var en engångsgrej. Men då var jag inte kaxig, kan jag säga. Pluggat i två år och sen bara, nej, det sket sig direkt.
Jag måste berätta om en story om en kille. Han är en fantastisk kollega. Han är chef för en områdespolisgrupp här i Borås. Hans första pass i uniform fick han åka med mig, och då fick vi ett larm om ett rån. Inte jättelångt bort, men ändå, så man fick köra på lite grann. Och jag körde också. Det var ett av mina bästa utryckningsläger. Det flög. Jag flög fram på ett säkert och tryggt och fantastiskt bra sätt. Och när vi väl kom fram och vi skulle kliva ur bilen, han kom inte ur bilen. Han satt och höll i handtaget och var helt liv. Blek. Och så bara, åh jävlar. Det skojar jag om lite grann då. Då var jag lite stolt faktiskt, det var roligt.
Så ensam kollega på plats bara, tyvärr då.
Ja, men vi var fler bilar så att han kunde sitta där och hämta sig.
Chilla lite, ja, bra.
Men vi var,
ja,
först.
Var bra. Så Malte i alla fall då, han kan söka då. Vi har haft en liknande fråga, fast inte med fobier då, eller höjdrädsla då. Men jag ska bara ge ett litet tips innan då till om man har ett hus och ska gå upp och måla på stege kanske nu till sommaren. Hur man kan bota lite höjdrädsla. Vill ni höra det, killar?
Ja, tack.
Det är bra.
Mm. Av Peppe, du är facklig nu, så det, inget kött nu, för man får inte gå upp på stege som anställd och måla nu för tiden nämligen, va? Men det bortser vi från, för det gör ni hemma privat nu. Går man upp på stegen och så är man på nocken där, och det är jävligt läskigt. Skulle du måla simsen då, eller vindskivorna? Och man är inte sådär jättekaxig då. Det är väldigt läskigt, är det. Men man står där och så börjar knäna darra och så är man väldigt rädd. Då gör man så här helt enkelt. Då går man upp 2 steg till på stegen. Gör man. Så det blir ändå läskigare. Så man bajsar på sig nästan. Och sen när man står där uppe och riktigt darrar, så går man ner de 2 stegen. Och då känns det bara, fy fan vad skönt. Här kan jag stå och måla istället. De har lurat hjärnan. Peppe.
Vi är ju inte barn som du kan lura. Vi är ju vuxna människor. Det där funkar ju inte alls.
Du har aldrig varit uppe på en stege, ditt fackliga människa.
Vi testade i sommaren, Peppe.
Ja, men det här funkar inte. Jag målade om mitt eget hus här för ett par år sedan. Jag fick ringa hit polan. Jag är vänsterhänt och har stått och målat med vänsternäven. Dag 2 och 3 så hade jag sån jävla träningsverk i hela högersidan. Och jag fattar inte liksom vad det var. Jag hade ju stått och bara tokhållt i stegen och varit livrädd. Men det har ingenting med det
att göra. Du gjorde ju inte testet att gå upp 2 steg, eller hur?
Jag gjorde hur mycket som helst. Det funkar inte, Micke.
Tyvärr.
Det funkar inte.
Här får du från en professionell människa när det gäller höjdrädsla.
Jag litar på dig, Micke.
Det var till våra lyssnare i alla fall.
Perfekt. Ja, men ska vi tacka Malte för frågan och slå ett slag för att vi behöver fler lyssnarfrågor, och de skickar ni till våran Gmail som adressen är precis så som det låter. Hur var det harda? @gmail.com. Enklast är att surfa in via våran Instagram. Där finns det en knapp som heter skicka e-post, och så skickar man sin lyssnarfråga dit. Det blir vi jätteglada för. Victor, du har hållit väldigt tyst kring fobifrågan. Vill du dela med dig eller har du inget?
Jag satt och tänkte på Malte där, att om man sen söker och kommer in och så blir en kollega med Peppe, så är det viktigt att han duschar för att han inte luktar illa, för Peppe har luktfobi. Det är tydligen en ny fobi, att man har fobi för lukt som man kan känna, så att det är viktigt.
Ja, innan vi avslutar den frågan helt, så rent generellt, om man ska vara seriös, så begränsa inte sig själv eller liksom ta bort den själv på sökningen, utan låt så fall rekryteringen göra det om det behövs, att man inte passar. Man ska tro på sig själv och försöka. Försöker man inte, så är det helt garanterat att man inte kommer komma in på polisskolan. Men om man söker så finns alltid möjligheten.
Och mycket av det man tycker är äckligt, det vänjer man sig bort. Ja, det mesta i alla fall.
Ja, det mesta.
Det är bra, Peppe. Härligt. Så då kan vi säga så, fast du har höjdrädsla eller i 45 år då, som kvinnan var som frågade en annan avsnitt, så är det bara att söka till polishögskolan.
Ja. Självklart.
Killar, har ni varit med om några tunga, jobbiga händelser i jobbet, och hur har ni bearbetat dessa i sådana fall?
Oj, vem vill börja?
Det finns ju hur mycket som helst. Sen är ju frågan bara var man ska dra gränsen för riktigt tunga saker. Jag vet inte, Martin, var inte du med i Trollhättan där till exempel? Det är ju en riktigt stor, tung händelse.
Jo, precis. Jag tror den allra tyngsta såklart är när våran kollega mördades på Hisingen 2021. Men det kan ju få vara värt ett eget avsnitt, tycker jag. Men annars så var det blir ju många tunga händelser när man jobbar i både inre tjänst och yttre tjänst, men kanske framförallt i yttre tjänst, att det blir så plötsliga händelser. Och kronan i Trollhättan var ju en sån. Nu jobbar jag i Göteborg, och vi var i Göteborg när den händelsen var, men det gick ut som ett larm, som information om att det hade hänt en attack eller en knivskärning på en skola i Trollhättan, kronan där. Och då informerade de just att förmodligen så kommer man behöva skicka mer resurser från Göteborg, och att det var en stor eskalerande händelse som var under uppsegling där. Så det tog en liten stund innan vi blev beordrade att åka dit. Det var flera som ville åka upp. Det är ofta så med poliser att man vill ju åka dit, fara ner eller där det händer hemskt, för man vill försöka göra någonting bra åt det. Så då åkte vi upp dit, och då var vi en timme efter att själva händelsen hade inträffat. Men då var det ju som, om någon som inte minns den, så är det ju en kille då som har gått in på en skola med en, ja, han har klätt ut sig med någon, jag tror det var rock, och om han hade någon mask, kommer inte riktigt ihåg, med någon hjälm och så, tror jag också, om jag minns framför mig den, hur han såg ut på övervakningsbilderna. Och med ett svärd och gått in på skolan. Och så hade han gått runt där och huggt flera personer, både lärare och elever. Så att ja, flera dog, och det gick ut larm, och en polispatrull kom ganska snabbt fram, och då hade man redan börjat med vässa polisens utbildning lite grann kring den typen av händelser. Så att de stormade in direkt och kunde, ja, de fick skjuta den här gärningsmannen som hotade dem också. Och när vi kom upp så var det fortfarande, det var ju det som ju mest intryck när vi kom dit, så var det ju fortfarande mängder med skolbarn som var inlåsta. Man har liksom gjort en, ja, stängt till helt enkelt för att frysa läget, så att inte fler kan komma till skada innan man har säkrat lokalen. Så att det var ju skolbarn som var inlåsta i klassrum. Och en av anledningarna till att vi fick åka upp dit med många andra poliser, det var att anhöriga såklart var sjukt oroliga och i vissa fall såg sina barn på insidan av inne i skolan där och ville liksom, ta sig in och frita dem, kan man säga. Så vi fick skydda byggnaden där innan vi kunde insatsstyrka kunde säkra hela lokalerna och så man såg att det var helt tryggt och säkert. Och sen även ses att det inte är någon mer gärningsman fanns. Man vet ju inte det egentligen om det är någon som gömmer sig någonstans på en stor skola. Men då låg ju fortfarande avlidna personer kvar inne i skolan och anhöriga som var inne i skolan och stod bara en meter bort från sin avlidna anhöriga och ville såklart fram dit, så vi fick liksom hålla bort och prata med. Det tog ganska lång tid innan vi var klara. Och det var en av de större händelserna som jag varit med om. Och där har vi ju också ganska bra polisen på debriefing och kamratstöd efter händelser. Det var ganska stor apparat efteråt, försöka fånga upp alla som kan tänkas må dåligt. Och då hade man de som var först på plats såklart mest omhändertagna, och sen vi andra som kom lite senare ett omhändertagande också. Men det är sånt som sätter sig såklart för alla som var inblandade och som man minns.
Kommer du ihåg hur länge det omhändertagandet skedde? Det är ju självklart att man fångas upp till en början närmsta dagen, dagarna. Följdes det upp på något sätt, eller hur var den uppföljningen?
Ja, först direkt efter så hade man ju mindre samtal med min grupp som var där, vad jag minns. Vi var liksom först på skolan, och sen efteråt så skulle statsministern, då var det Stefan Löfven, han åkte ner till Trollhättan för att han ville visa respekt för det som hade hänt och svara på frågor. Jag tror det var i kommunhuset, så då fick vi åka dit och bevaka lite grann där också. Så det blev ett ganska långt arbetspass innan vi kunde vända hemåt. Men då blev det ju första vanliga avslutssamtalet, så att man vet att man så gott man kan i alla fall skiljs åt och att man ändå är okej när man åker hem. Och sen så tog vi såklart upp det direkt efter igen. Men sen så dröjde, jag kommer inte ihåg hur länge det dröjde, men det blev en mer organiserad krishantering, så att man samlades alla. De liksom sorterade upp vilken roll man hade haft, och så blandade man grupper med både operatörer på ledningscentralen och kanske piketpoliser och vi som var på plats där, och så fick man gå som ett laget runt och alla berättade om sina upplevelser, så man skulle få en helhetsbild lite vad som har hänt och vad människor hade upplevt. Och då var jag ju den andra, eller min grupp var den andra eller tredje ringen, eller hur man kallar det då, vi som inte var direkt påverkade.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Av våldet, utan vi kommer mer efteråt då.
Just den helhetsbilden, jag vet när jag har varit med om större, allvarligare och tyngre grejer. Just den helhetsbilden har för mig varit väldigt viktig, för man har ju bara sitt och sina närmsta kollegers perspektiv på det. Men just när man får allting i ett större och bredare perspektiv, så är det som att vissa saker landar och är bra mycket enklare att bearbeta. Så upplever åtminstone jag det. Och det finns väl en anledning till att man gör det här såklart. Det är ju inte av en slump.
Nej, verkligen. Och det blev en väldigt stor händelse. Jag tror det var första gången det var den typen av... Man har ju sett sånt på tv bara från Columbine och från andra skolor i USA främst har varit den typen av attacker. Det var ju den första, vad jag vet, och var ju definitivt den första som jag har liksom upplevt som polis. Det blev väldigt stort och fruktansvärt på alla sätt.
Den satte vi igång ett stort utbildningspaket också på pågående dödligt våld som nästan alla poliser i yttre tjänst och även många andra som har gått. Så att det var väl ändå ett startskott på ett nytt arbetssätt. För, eller hade PDV redan börjat då? Eller minns jag
ja, det hade börjat där. Det var det som var. Ja. Det blev lite som en form av, det är svårt att säga framgång det. När det var så flera som dog. Men det var ändå polisernas agerande var på ett sätt framgång. Mm. Att man genom ett snabbt, man åkte liksom inte som man kanske hade gjort förr i tiden och haft en brytpunkt och väntat in insatsstyrkan var ju det man gjorde förr. Man väntade på, liksom på in proffsen. Mm. Men nu körde ju en ensam radiobil rakt fram och liksom klev in över skadade människor rakt in på skolan och konfronterade gärningsmannen. Och det räddade ju sannolikt liv och att han inte hann hugga fler, för han var ju i full färd fortfarande att leta efter offer.
Det var rätt sjukt faktiskt, för precis när det hände, så det var under de åren som jag jobbade med informatörshantering, då satt jag i Trollhättan på en parkering med en informatör i bilen, och vi hade inte Rakel på den tiden, vi hade inte med oss några radio eller radioapparater, så vi jobbade bara med telefonen, och då satt vi på en parkering och hade liksom ett samtal. Och sen så bara flög polisbilar överallt och jag fattade ingenting vad som pågick tills att liksom började flashades ut, och då var vi precis klara med vårt samtal, och då var det liksom fullt, det var rätt surrealistiskt att vara så nära men ändå så otroligt långt ifrån för min egen del. Det tyckte jag var lite jobbigt efter att man inte kunde vara med och hjälpa till, men sen var det gott om folk där, men ni vet, polishjärtat liksom.
Ja, man har ju där, man vill ju hjälpa till, ja precis. Ja, jag förstår verkligen hur du känner.
Det är svårt att ta vid vid den, tänker jag.
Ja, nej, men det är ju ingen... Men, nej, absolut. Det finns ju, det påverkar på olika sätt. Det behöver ju inte vara en sån här stor händelse som det här var egentligen, utan det blir ju jobbiga. Det finns ju andra händelser med meddelad dödsbud eller andra händelser som kan sättas ännu hårdare beroende på vem det är som är drabbad och så. Så att det här var ju en stor händelse, men det är många andra som är tuffa också.
Jag tror att de flesta, eller många poliser, eller när jag har lyssnat på poliser i olika intervjuer och poddar och man får den här frågan, så är det ofta dödsbud man återkommer till. Och det tror jag nog att det finns så få saker som bräcker det. Men jag tänkte bara kort berätta om det tyngsta som jag har varit och det var med om. Och det var faktiskt, ja, det var tjänsterelaterat men mer privat. Och det var ju min trafikolycka som jag var med om 2010. Där vi krockade med lastbil och den kostade mig min vänstra höft. Och den olyckan var en olycka, det var inte så mycket mer med det. Jag satt som passagerare och vi krockade med en lastbil som inte såg oss. Men det som jag vill lyfta egentligen, och det är det som jag liksom mycket kommer tillbaka till i kamratskapen och polisarbetet och sådär, det var ju hela, alltså hur jag blev omhändertagen av polisen, både liksom så här på plats, i efterhand, ekonomiskt, av mitt turlag flyttade, liksom vi skulle flytta från en lägenhet till ett hus, de kom och flyttade åt oss, jag var ju helt trasig liksom, min fru var gravid, det var ju bara kaos i mitt liv, och den uppslutning som blev för våran del var ju ovärderlig, och det är sånt som man kan, det tänker man inte alltid på när det finns, men det var inte så att alla de som jag jobbade var mina bästa vänner, men i sådana stunder så var det, ingenting spelade roll, utan det tycker jag var väldigt, väldigt fint och något som jag brukar lyfta upp i den här fina delen av kårandan i alla fall.
Och det är just det som är det fina med det här yrket, när vi verkligen sluter upp bakom varann. Det är ju fantastiskt att både få vara en del av det och kanske också få känna det stödet som det de facto innebär. Det är ju, man står inte själv i tunga händelser.
Absolut, det är ju det som är kårandan. Kårandan är ju inte som vissa verkar tro, att det är att ljuga och begå menighet för att skydda andra poliser. Det är ju bara brottsligt och dåligt. Det är ju det här som är kårarna, att vi tar hand om varandra.
Och det finns ju, alltså vi skulle kunna sitta här i timmar och prata om hur många äckliga och otäcka händelser som helst. När jag tänker på riktigt tunga saker så är det mer möten med individer i olika situationer. För mig, jag kommer aldrig glömma ett... vi skulle omhänderta några barn från en mamma. För socialtjänstens räkning. Letar igenom huset, hittar inte barnen. Och sen så får jag en känsla av att de är i huset någonstans. Och sen efter mycket om och men så kröp jag upp på en vind där man hade gömt
fy fan, alltså.
Några barn. Ja, en mörk vind, och så kom jag upp där med ficklampa för mig och ser liksom skräcken i de här barnen. Det är, ja, den är riktigt tung. Och det är ju sånt här som är så svårt liksom, att föreställa sig vad polisyrket innebär. Det var ju liksom en tragedi, bara, alltså hela alltet. Dels från att barnen behöver omhändertas och sen vad mamman utsätter barnen för och vad barnen får uppleva när jag kommer uppkrypande så här. Och, ja, det är mycket sånt här man liksom inte har en tanke på när man pratar om vad liksom polisyrket innebär.
Allt med barn är ju, barn som får illa är ju, det behöver en, man behöver nästan till slut gå i någon slags terapi för att hantera de sakerna, tror jag.
Man blir så fruktansvärt förbannad, de personerna, människorna som, ofta föräldrarna då, tyvärr, som sätter barnen i de situationerna och i våld i familjer, att de, oftast män som beter sig illa och barnet hamnar mitt emellan där, det är fruktansvärt.
Mm. Nej, det är någonting man aldrig kommer att vänja sig vid, och det är väl bra att man inte gör det, för det är riktigt tungt. Barn är, det blir känslosamt på ett helt annat sätt.
Har du fått bearbeta det, Peppe, då?
Ja, men det tycker jag. Alltså, vi är ju duktiga på att prata med varann och vi finns som stöd till varann och så vidare. Så ja, men det skulle jag säga.
Ja, men jag tänkte mer professionellt.
Nej, det har jag inte gjort. Jag kan inte säga att jag känner kanske ett behov av det. Det jag däremot tycker att Polismyndigheten behöver bli mycket, mycket bättre på, det är just det här kontinuerliga, att följa upp och att vi har avlastningssamtal, inte bara när det har hänt tyngre saker utan som en naturlig del i vardagen. När jag jobbar i Borås bland annat, och jag vet inte, Martin, ni kanske har det fortfarande hos er, så hade vi handledarsamtal var sjätte vecka där hela då turlaget fick sitta och prata av sig. Och det borde inte alltid vara tunga grejer, utan det kunde vara om vi hade en liten schism i turlaget och sådär. Eller om man har varit på känslosamma ärenden och sådär. Bara liksom få lyfta, prata, och inte sällan så behövs det inte mycket mer än så. Och bara tömma ryggsäcken helt enkelt. Och det kan jag sakna. Ja, visst är det helt ovärderligt?
Ja, vi tycker det är jättebra. Det bygger ju gruppen på ett sätt också. Om man är en grupp som är ungefär samma personer hela tiden, så att man får en tillit och vågar verkligen berätta hur man känner och ha en bra samtalsledare, så är det otroligt bra. Nu har vi haft lite uppehåll på grund av att det är mitt uppe i någon upphandling, men det kommer komma igen och fortsätta där igen. Det är väldigt bra.
Jag tänkte på det där apropå att få ett liten wake-up call vad jobbet innebär och vad man liksom, ja, vad man har gett sig in på. Så jag kommer ihåg när liksom, nu vet jag, när man gick och väntade på man skulle få sitt besked om man hade kommit in eller inte från skolan där. Och så, som jag minns det var det samma dag, men jag kan ha fått beskedet dagen innan också. Men jag kommer ihåg där när jag låg och sov och min pappa kom in liksom så här och viftade med så här, brev från polismyndigheten så här, som, då insåg man det här är liksom do or die, höll jag på att säga, men det är beskedet liksom. Och så kom det då att ja, du har kommit in på polishögskolan, du ska börja det och det datumet, och liksom euforin då. Och sen om det var senare samma eftermiddag eller dagen efter så kommer liksom nyhetsflasharna, två poliser skjutna med Alexander, och det liksom bara rullar på med allt. Det var liksom en, det var en ganska så här omskakande liksom så här, aha, det är det här man också har signat upp för. Liksom, det blev väldigt konkret.
Ja, oh, shit alltså. Jag hade en aspirant, en av mina aspiranter, hennes första sommar, hennes första två arbetsveckor på IGV när hon hade klivit ut, då hade hon först ett upplopp i ett särskilt utsatt område. Sen hade vi en biljakt som var bland det sjukaste jag varit med om under mina alla år. Och sen hade vi mordet på Andreas. Inom loppet av två veckor fick hon uppleva det, och där fick hon ju också åka dit. Och det var den sjukaste starten. Liksom. Och hon nämnde något liknande som du där kände, Victor, att fan, är det så här det är? Liksom? Det är svårt. Ja, som tur är det inte normaltillstånd, men det är ändå en ny verklighet att förhålla sig till.
Ja, efter Andreas vet jag att det var många kollegor som verkligen funderade om det här var det de ska göra. Det blev ju så chockartat och verkligt att det är så farligt vårt jobb. Så vi hade många som funderade och och inte ville vara åtminstone inte i yttre tjänst. Ett stort arbete att göra det.
Ja, det var ju samma under påskkravallerna. Det var ju många aspiranter som fick stå på första parkett där och vara med om allt som hände och skedde där inledningsvis. Och det är också helt jävla absurd känsla att stå i sådana situationer. Man kommer ut från en skyddad verkstad på skolan och så möts man liksom av ja, men den värsta jävla händelsen på hur många år som helst. Vad blir det av de kollegorna och hur deras fortsatta karriär och yttre tjänst eller inte? Allt som händer och sker, ta våra kollegor upp i Stockholm. Hur många aspiranter har inte varit liksom på både en, två och tre skjutningar och sprängningar under sina första veckor? Mm. Alltså det, vad gör det här med liksom våra kollegor? Det är ju en helt...
Vi har haft fältstudenter som här som har åkt med som SAU som har hamnat på skjutningar liksom.
Ja, men det är ju vardag idag. Det är helt sjukt. Det har ju fullständigt spårat och det här fan, har polismyndigheten verkligen en beredskap för att ta hand om våra kollegor? Det är också någonting vi kan kanske prata om lite senare, just det här hur det är att komma ut som ny. För det finns ju väldigt mycket att säga, så vi behöver inte kanske dra det allt för långt, men och det här det kan ju bli väldigt intressant.
Ja, Viktor, det som hände i Alexander, där fick det dig och gav det dig mer övertygelse om att du ska bli polis, eller satte det liksom verkligen grillade i huvudet på dig?
Nej, jag blev bara mer övertygad om att liksom this is it, mer motiverad. Men det är ju för att man är lite blåst eller skadad eller vad man ska säga, men jag kan förstå att det liksom andra börjar tänka liksom vad är det här liksom? Det här är inte vad jag signed up for liksom.
För de som har varit med om något sånt där, i alla fall de som jag känner tidigt i sin karriär, vittnar ju om två vägar. Antingen så blir man mer pepp eller så blir man liksom nej, det här är inte värt det liksom.
Efter Andreas måste jag säga att det blev mer pepp. Och det var det som gjorde det, tror jag. Det var den kårandan och det uppslutningen som var från hela, inte bara svenska polisen, vi hade danska poliser som var på besök, och den här uppslutningen uppe vid platsen, hans minnesplats. Det gjorde, jag vill liksom aldrig sluta jobba i yttertjänst och i uniform. Det blev sån otrolig värme och den kamratskapen och känslan att vi är en liten blå familj där. Det bara stärkte det också.
Dagens kändisfråga kommer här.
Hej hej, hur var det här då? Jag heter Gry Forssell och jag har en jätteviktig fråga till er som är poliser. Om jag blir stoppad i trafiken, säg för fortkörning, vad är det bästa sättet att slingra sig ur en fortkörningsböter? Jag behöver ett tips.
Nej, men vi har varit inne och berört i ämnet tidigare avsnitt. Det absolut bästa rådet, det är ju att visa att man förstår att man har gjort fel. Lägga sig lite platt, och det betyder inte att man bara ska erkänna oavsett vad man blir anklagad för, om man inte känner att man har gjort någonting, såklart. Men har man gjort fel, vilket man ofta har gjort, särskilt i trafiksituationer där finns en anledning att polisen stoppar, så man lägger sig platt och förklarar att man förstår och till och med kanske ber om ursäkt, även om det inte är polismannen man har gjort någonting personligt mot, så är det störst chans att klara sig, helt klart. Då finns ju det här rapporteftergift som vi varit inne på, att polisen har möjlighet att släppa det med en varning, kan man säga.
Jag vill invända lite där, lägga sig platt i fel ordval, men visa lite lyhördhet och ödmjukhet och lyssna på polismans åsikter istället för att gapa att det var jag inte, nej, det var inte jag eller något sånt där. Men lägga sig platt är väl kanske fel. Så här,
jag ibland drog det till folk... ytterligheten, om man verkligen ska vara verkligen liksom göra maxat för att klara sig på ett ärligt sätt, lägga sig platt. Inte liksom fejkat och sådär, utan att man verkligen, och lägga sig platt kanske man ska förklara. Det kan ju betyda olika saker. Då menar jag bara att man svarar liksom, absolut, jag gjorde fel. Det var helt dumt liksom, och jag inser att det var inte smart att köra på det sättet, och det ångrar jag. Något sånt.
Och jag tänker, även om vi har pratat om det innan, så tåls det ändå att repeteras att bra och vänligt, trevligt bemötande lönar sig alltid oavsett. Så att det är väl ändå, det ökar chansen att man får en rapporteftergift istället, tänker jag.
Och just i Grys fall här så ska hon springa på någon polis när hon har gjort någon olaglighet, så är det mig. Jag kan säga att jag hade släppt i stort sett allting. Gry har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag är väl en av få killar som har tagit med mig en bild på Gry Forssell till frisören och sagt så här, den här frisyren vill jag ha.
Du skojar.
Jag brukar tjata om att jag ska lägga upp bilder och sånt. Det här resultatet av det borde verkligen ligga på ett Instagram redan för 5 minuter sedan, tänker jag.
Jag kommer tyvärr inte ihåg exakt, ja det var ju en kort frisyr som ni säkert förstår, men jag kommer inte exakt ihåg, men jag vet att jag blev skitnöjd och kände så här, fan vad det här
att du ser ut så Gry Forssell nu, så nu är du jävligt nöjd. Jättekonstigt.
Frisyren var jättelika, hon var skitsnygg. Ja, det är hon idag också, men då var hon skitsnygg på den bilden och jag blev frisyrmässigt lika snygg. Här var jag nöjd.
Kan du inte åtminstone leta upp den tidsepoken som var och en bild på Gry Forssell, hur det var då som du efterliknade där? Det borde gå och googla fram.
Ja. Ja, jag vet inte riktigt vart jag fick bilden från, men vi ska försöka kolla. Jag kan försöka kolla om vi hittar någonting.
Ja, fin historia i alla fall.
Ja. Mm. Ja. Lite märklig men fin.
Ja. Märkligt avslut. Men jätte, tack för frågan.
Jag sitter fortfarande och försöker så här jämka ihop Gry Forssell och Peppe. Det blir ganska obehagliga bilder liksom som man får upp.
Men det finns väl, är det TikTok eller nu avslöjar jag hur gammal jag känner mig, eller är. Det är ju någon app man kan liksom den är, en liten fusion ihop den, två personer, Peppe och Gry.
Alltså, jag har ingångar på Gry. Jag kan säkert säga
hej till bilden.
Ja.
Perfekt.
Jag har googlat henne nu. Det är inte jättemånga korta frisyrer ändå. Jag har svårt att se vilken du skulle passa i alltså.
Jo,
ja, men vad jag tyckte var snyggt kanske inte du tycker det är snyggt.
Nej, okej, förlåt.
Ja, var det för sammanhang liksom? Var det någon så här maskerad eller någon så här, eller var det bara att du skulle trava iväg nöjd till jobbet dagen efter och se ut som Gry Forssell, eller hur? Det väcker frågor det här.
Ja, väldigt många frågor. Ja,
men när du är liten så var ju, hade du ju alltid bilder på frisyrer som du gick med till din frisör. Och jag hittade ju en skitsnygg frisyr som Gry då hade och den vill jag ha. Sen att Gry är kvinna och fantastisk, det spelar ju liksom ingen roll. Man brukar alltid köra det här maskulina.
Är det när du säger man liten, är det liksom termin 1 POS du talar eller vad?
Nej, men jag vad kan jag varit?
22?
Ja, närmare 15 kanske? Nej, jag vet faktiskt inte.
Oj, då hände det grejer.
Ja, det var ändå.
Alltså, 12-13 säger jag. 12-13 säger jag. Säger.
Peppe, kan det vara hade inte hon någon annan tjej ett program och de ställde sig närgångna frågor på varsin sida av ett ansikte? Kommer du ihåg det? Jag vet om politiker och grejer var det där så ställde de lite. Två Lars tjejer var de. Ja, exakt. Ja. Var det Gry som hade det programmet?
Jo, jag tror det. Jag måste googla här.
Och jag för mig att hon var kortårig då.
Där har vi det. Och då kan vi få fram en ålder på Peppe också.
Ja, tänk om det visar sig att jag var 22.
Fast Peppe, det är nog större risk för det, tror
jag. Vi behöver inte fastna i stackars Gry här så skickar en fråga. Nej. Men hon är inte mycket.
Ja, men jag vet att,
hon är inte mycket
äldre än dig. Jag är åtminstone under 20, för jag har klippt mig själv i 20 års tid, så det är jag helt 100 på.
Mycket info om Peppe idag.
Ja, väldigt bra. Vi lär oss mer och mer om det. Jag gillar det.
Svårt att placera all info bara.
Du får smälta det. Du har några veckor på dig, Viktor.
Jag kan väl säga så här till Gry då, att är man snäll och trevlig mot poliserna och vill säga hallå hallå till dem när de kommer, så slipper man böter i vissa fall, för jag har kommit undan böter på det sättet i alla fall. Så det stämmer det ni säger, boys.
Och det är plus om polisen har samma frisyr som dig.
Det var väl ändå gött att det poliserna säger faktiskt stämmer. Det känns ju tryggt. Mm. Det är bra, Micke.
Ja, men hörni, ska vi tacka för idag. Som vanligt så har vi blandat högt och lågt, djupt och svårt, och smart och klokt. Det roligaste tyckte jag, om man fokuserar på det roliga, var ju när vi gick igenom fobierna. Tack för lyssnarfrågan. Och det var också kul att se att Peppe bjöd på några av alla hans massor med olika fobier. Vad var det du sa, Viktor? Vad sa du innan?
Nej, men det går att söka även om du skulle, som i Peppes fall, behöva jaga en pitbull med diarré uppe på en skyskrapa. Så det går, så att se på Peppe som har multipla
jag höll på att säga fobier. Det går att bli polis och fungera.
Ja, det är bra. Tack för idag, eller tack för ikväll.
Hejdå, hejdå.
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 Hej. Let's be careful out here.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.